Vi ber. Och tack Herre att vi får samlas. Tack Herre för att det är du som förenar oss. Tack för att vi har fått ta emot din heliga ande. Och genom din ande så är vi ett. Vi får vara bröder och systrar. Tack Herre för att du är här. Tack Herre för att du vill tala in i våra liv. Och Herre, jag ber att du ska komma med din heliga ande. Kom och gör våra hjärtan mjuka. Kom och gör bördig jord i våra hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord. Så att det blir levande och verksamt i våra liv. Kom här och gör ditt verk. Här mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen. Vi har nu fått landa i fjärde advent. Vi har fått tända det fjärde ljuset. Och nu är det inte långt kvar förrän vi äntligen får fira Jesu födelse. Snart är dagen med stort D här. Snart är alla förberedelser gjorda. För det är det advent handlar om. Att vi får förbereda oss för ankomsten av kungabarnet. Av vår frälsare. Men idag så är fokuset på Maria. Det är Herrens mamma. Denna unga flicka som är på väg att giftas bort med Josef. Hon har troligtvis känslan av att hon har koll på hur sitt liv kommer se ut. Men hon kunde nog aldrig ana det stora uppdrag som hon skulle få vara med om. Och vi ska tillsammans få läsa denna händelse som skedde för lite mer än över 2000 år sedan. Så följ med mig till Lukas 1. Texten kommer också komma här på väggen. Och vi läser från vers 28 till 35. Ängeln kom till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa det till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son." Det kan ju vara så att Maria troligtvis hann att tänka en och en annan tanke när ängeln möter henne och berättar den stora nyheten. Man kan tänka att hon tänkte: hur ska det gå med henne och Josefs relation? Vad ska folk tänka? Och hur ska hon försörja sig om det inte blir något bröllop? precis som Ingmar läste tidigare så brister Maria ut i en lovsång när hon träffar sin kusin Elisabet. Och det blir tydligt i denna lovsång som utgör 9 verser och därav 15 gamla testamentliga kopplingar. Att Maria, hon kunde skrifterna. Hon kunde sitt gamla testamente. Maria visste vem Gud var. Hon visste att han är en Gud som håller sina löften. Denna unga kvinna, hon hade ingen diffus gudsbild. Utan hon visste vem det var hon trodde på. Och hon visste vem han var. Därför säger hon sitt ja till detta uppdrag. Hon lyssnade troligtvis inte på sina mänskliga tankar. På sin människofruktan om vad skulle människor tänka. Hur skulle det bli? Utan hon visste innest inne vem det var hon hade sagt ja till. Och hennes ja, det gav ringar på vattnet. Hennes ja öppnade dörrar till en helt ny värld. En värld som har förvandlat människors liv. Och i vår tradition så har vi kanske inte pratat så mycket om Maria. Vi har inte kanske gett henne en jättestor plats som i vissa andra traditioner. Men jag tror ändå att Maria kan vara ett föredöme. Någon att ta rygg på. Så därför kommer mitt fokus idag vara att gå igenom Marias tro utifrån 3 olika uttryck. Och den första punkten är Maria bär sin tro i sin kropp. För Maria är tron på Gud kroppslig. Den är rent bokstavligt kroppslig för henne. För hon får vara den som bär Jesus själv inom sig. Hon får vara den som förde fram detta kungabarn. Med allt vad det innebär av smärta, skrik och krystande. Hon får bokstavligt känna alla de där känslorna som kommer i och med en födsel. Det blir tydligt när man läser Marias berättelse. Att hennes tro är inte en massa föreställningar långt bort. Det är inte en massa teoretiska idéer. Utan hennes tro är fysisk. Den är konkret. Den är förkroppsligad. Och den har fått förvandla hennes liv rent bokstavligt. En amerikansk teolog vid namn Stanley Hauerwas beskrev en gång i sin predikan om vårt problem här i västvärlden. Han beskrev att vi oftast fastnar i teorier och idéer som vi antingen ska bejaka eller avvisa. Och han tar fram exemplet med Maria och jungfrufödseln som ett exempel. På att när man har förr och kanske till och med nu predikat om jungfrufödseln. Så har man istället för att ta emot det som händer har man fastnat i att ta ställning i om man tror på det eller inte. Och vi hamnar där lätt. Vi försöker förstå, vi försöker diskutera, vi försöker ta ställning för eller emot. Och förstå mig rätt, det är inte fel att diskutera. Det är inte fel att försöka förstå mer. Och vi behöver ta ställning i vissa frågor, absolut. Men det kan göra att vi lätt förlorar fundamentet i den kristna tron. För det är att vi bjuds in i en relation med Gud själv. En vanlig fras som jag har mött när man samtalar med människor som inte tror, det är att de kan säga så här: jag kan inte tro på alla de där konstiga idéerna och händelserna som man måste tro på när man är kristen. Men det handlar egentligen inte om att tro på ditten eller datten. Det handlar om att du och jag bjuds in i en relation med Gud själv. Han vill ha en levande relation med var och en av oss. Precis som han hade med Maria. Och det handlar inte heller om att vi måste. Utan Gud står där med sin öppna famn. Och vi får svara ja eller nej. Men han längtar efter ditt ja. Så vi har lätt att fastna i det där rationella. Det har präglat västvärlden under hundratals år. Men jag tror att julens budskap, det hjälper oss att förstå att den kristna tron, den är konkret. Den är kroppslig. För Gud blir människa. Gud tar sin boning mitt ibland oss. I en kropp. I en fysisk kropp. Gud är inte någon frånvarande kraft långt bort från den här verkligheten. Utan Gud är en fullt närvarande Gud. Som tar plats på vår jord genom ett litet, litet barn. Som vill leva nära oss. Som vill skratta med oss. Som vill gråta med oss. Och som vill vara nära oss i vår ensamhet. Och Jesu liv får vara ett exempel på hur livet med Gud ska se ut. Han visar med sin kärlek till oss att tron är konkret. Både i ord och i handling. Och jag tror att här har vi något att lära av Marias tro, men också av Jesu liv. Och jag vet att när man möter många av de kristna i syd, så har de ett helt annat sätt att beskriva tron. För dem så delas inte tillvaron upp i kroppsligt eller andligt. Det handlar inte om att själen är viktigare än kroppen. Utan för dem är helheten viktigt. För de lever i fattigdom. De lever under hot. De lever under utanförskap. Under lidande och rädsla. Och där kommer evangeliet för dem med tröst. Med en glimt av hopp om en annan framtid. Och ett ljus för hela livet. Gud är den som kan förändra allt. Gud är den som kan förvandla vilken situation som helst. Och precis som ängeln säger, att för Gud är ingenting omöjligt. Vare sig det är kroppsligt eller andligt. Så vare sig du just nu har det väldigt bra. Eller att du känner att du har det dåligt. Så vill Gud bryta in i ditt liv. Han vill få ta en större plats. Och han vill visa för dig att han har med hela ditt liv att göra. Men Maria, hon bär också sin tro tillsammans med andra. Efter att Maria fått budskapet av ängeln, efter att hon har fått säga sitt ja till detta uppdrag, beger hon sig direkt till sin kusin Elisabet, som också har fått veta att hon väntar barn på äldre dagar. Hon väntade barn som skulle bli Johannes döparen. Och vi får egentligen inte veta så mycket om vad Maria kände när vi läser mötet med ängeln. Vi kan bara någonstans tolka hur vi själva skulle kanske reagera om en ängel skulle komma och möta oss. Men känslan man ändå får är att hon vet vem Gud är. Hon vet sin identitet. Hon vet att hon är Herrens tjänarinna. Men det finns ändå någon slags liten osäkerhet i det hon har fått vara med om. Hon har fått en omvälvande nyhet. Och det gör att hon beger sig direkt till Elisabet. Och det är en känsla där av att hon behöver få det bekräftat av Elisabet. Hon behöver hjälp att så här förstå att det här hände på riktigt. Mötet med ängeln. Det här uppdraget att jag ska få föda fram världens kung, Guds son, hände det på riktigt. Och det som står när Maria kommer till Elisabet, det är att Elisabet, att den heliga ande fyllde henne och barnet sparkade, som Elisabet då hade i sin mage. Och Elisabets svar blir: hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Det är som att Gud vet att de behöver varandra. De behöver bekräfta varandras uppdrag till varandra. Och det är efter de orden från Elisabet som Maria bara brister ut i denna fantastiska lovsång. Hon prisar den Gud som hon har sagt ja till. Hon prisar världens konung. Och där så förstår man att hon vet vem hon tror på. Vare sig hon förstår det eller inte, så väljer hon att vara Herrens tjänarinna. Men det är i mötet med Elisabet som det sker. Och jag tänker att redan i begynnelsen så ser vi hur Gud skapar oss till gemenskap med varandra. Gud är redan i sig själv gemenskap. Och vi får bjudas in i gemenskapen med honom. Han vet att du och jag behöver varandra. Vi är skapade att leva sida vid sida med varandra. Och vi påminns om det om och om igen genom Bibeln. Vi kan läsa om Mose som får uppdraget tillsammans med sina syskon att föra Guds folk ut i Egypten. När vi läser om lärjungarna som sänds ut så är det två och två. När profetior ska prövas så är det tillsammans. När måltiden ska delas så är det i gemenskapen. Kristen tro är ingen enmansshow. Du och jag, vi behöver varandra. Det är genom att Gud har älskat oss som vi kan få älska varandra. Och vi kan få stötta varandra. Vi kan få uppmana varandra. Vi får fostra varandra. Och det är så Guds rike får ta sin plats. Det är så Guds rike får bli ännu större. Genom att vi älskar varandra. Genom att vi älskar fler. Och delar med oss av det vi har fått. Och det är det som Maria och Elisabet visar oss. De har båda fått ett uppdrag. Och det uppdrag, eller de två uppdragen, klarar de inte på egen hand. De behöver slå följe. De behöver stötta varandra. Och påminna varandra om vad det är de har fått. Och jag tänker att pandemin har gjort det här ännu mer uppenbart för oss. Hur viktigt gemenskapen är med varandra. När vi inte längre kunde ses. När vi inte kunde dela gemenskapen i våra hem eller i våra kyrkor. Så tror jag att vi alla kände känslan av saknad. Av ensamhet. För att vi är skapade. Till att dela livet. Att dela tron. Och det är i mötet med varandra. Som lovsången formas. Som jublandet över Guds trofasthet. Över hans härlighet. Tar sin plats. Så låt oss ta rygg på Maria här. Låt oss prioritera vår gemenskap. Vare sig det är i hemmen eller här i kyrkan. Låt oss få visa ännu mer kärlek och omsorg till varandra. Låt oss få uppmuntra, utmana, trösta och bära varandra. Och låt oss visa varandra ännu mer sårbarhet. För vår tro behöver det. Maria bär också sin tro i sitt hjärta. Lukas kommer ofta tillbaka till hjärtats betydelse i sitt evangelium och i apostlagärningarna. Han är egentligen den som nämner hjärtat mest av alla evangeliumförfattare. Och när Lukas har berättat om Maria och Jesus uppväxt, då är vi i slutet på kapitel 2. Då står det så här att hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Det hon fick vara med om. Mötet med ängeln. Födandet av kungabarnet i Betlehem. Och Jesu uppväxt. Det bevarade Maria i sitt hjärta. Det är så vi verkligen minns saker. Det är de sakerna som vi bevarar i vårt hjärta. Det är de sakerna som präglar oss. Det är de sakerna som sätter spår i våra liv. Och det är återkommande genom hela Bibeln att vi behöver bevara vårt hjärta. Vi behöver veta vad vi fyller våra liv med. Och i Bibeln är inte hjärtat en plats där vi främst liksom känner känslor som vi kanske har liksom tänkt i vår tid. Utan när Bibeln pratar om hjärtat så pratar den om den inre människan. Om det som vi tänker. Om det som är vår vilja. Våra motiv. Vår identitet. Och Ordspråksboken 4 och 23. Ett ställe som oftast läses när man kanske gifter sig. Då står det så här. Framför allt som ska bevaras. Må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta, ty där utgår livet. Och Jesus kommer tillbaka till det där flertal gånger, att det som finns i vårt hjärta, det är det som kommer ur oss. I ord, i tankar. Det är det vi bevarar i vårt innersta. Det är det som kommer visas i våra ord och i våra handlingar. Och om vi låter vårt hjärta fyllas av dåliga val, av skuld, av skam, av bitterhet, av hat, då kommer det forma vårt liv i en riktning från Gud. Men om vi låter våra liv fyllas av Guds kärlek, av ljuset och av hoppet, och om vi låter den helige ande göra sitt verk, om vi tar emot förlåtelsen, om vi gör aktiva val till att säga vårt ja till Jesus, då kan våra hjärtan få mjukna. Då kan de få präglas av Guds kärlek. För det är ju så att Jesus stora kamp, det handlar om att få människor att förstå att det handlar inte om att leva efter en lagbok. Att checka av att vi har följt lagarna när vi går och lägger oss. Utan det handlar om våra hjärtan. Det handlar om vår vilja. Det handlar om våra tankar. Det handlar om vad vi har, vår identitet. Och Jesus säger återkommande till de skriftlärda och till fariseerna. Att de har sina hjärtan på fel plats. Vi ska ta två exempel. Så följ med mig till Matteus 9 och 4. Jag tror det kom upp här på väggen också. Och här är vi när en lam man ska, som förs fram till Jesus. Och han säger att dina synder är dig förlåtna. Precis innan det här sker. Och de skriftlärda tänker inom sig att han härdar. Han kan ju inte förlåta någon synder. Och då står det så här. Jesus såg vad de tänkte och sa det. Varför bär ni onda tankar i era hjärtan? Och lite längre fram i Matteus 15. Så pratar Gud Jesus utifrån Guds bud och människors regler. Och där möter han fariseerna. Och han säger till dem så här. Detta folk ära mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån. Fåfängt dyrkade mig, till lärorna det lär ut är människors bud. Och detta är också en profetia som Jesaja har profeterat 100 år tidigare. Så det finns något i att bevara våra hjärtan mjuka. Och Maria visar på det. Hon levde ödmjukt. Hon var trygg i den hon var. Och hon visste vem Gud var. Och hennes strävan var alltid att vara Herrens tjänarinna. Och för att vi ska kunna bevara våra hjärtan mjuka och rena, så behöver vi ta emot Guds kärlek. Vi behöver göra erfarenheter precis som Maria gjorde. Vi behöver möta Gud om och om igen. Vi behöver mata oss med Guds ord, så att våra hjärtan hålls rena. Och jag tänker att det finns en anledning till att Hebreerbrevets författare jämför livet i efterföljelse av Jesus som en hjärttransplantation. Det beskrivs i Hebreerbrevet 36 och 26. Att det är som när vi säger vårt ja till Jesus. Då är det som att våra hjärtan byts ut. De stenhårda hjärtana byts ut till ett ödmjukt och rent hjärta. Som hela tiden ska få sträva till att bli mer och mer lik Jesus. Så vi får ta rygg på Maria. För hon påminner oss att vi får bära vår tro i kroppen. Att den kristna tron har med hela livet att göra. Den är konkret. Gud har valt att ta sin boning mitt ibland oss. Och han bjuder in oss till en relation med honom själv. En relation som kan få påverka hela våra liv. Men vi får också bära vår tro tillsammans. Vi får mötas. Vi får dela livet med varandra. Vi får berätta vad Gud gör och vad han har gjort. Vi får uppmuntra, vi får trösta, vägleda och älska varandra. Men vi får också bära vår tro i våra hjärtan. Platsen där livet utgår. Platsen som präglar våra val, vår vilja och vår identitet. Och som Petrus skriver i 1 Petrusbrevet 3:15. Herren Kristus ska ni hålla heliga i era hjärtan. Hjärtan är den plats vi behöver öppna upp. Dörr för dörr till Jesus själv. Amen. Tackar dig för att du är här. Tackar dig för att du har talat in i våra liv. Tack för att vi får tillhöra dig, Herre. Och Herre, vi vill komma till dig just nu. Här och nu. Och vi vill på nytt lägga ner våra liv inför dig. Förlåt oss för alla våra synder. Förlåt oss när vi tänker fel. När vi handlar fel. När vi fyller oss med fel saker. Tackar dig för att vi genom nåden får ta emot din förlåtelse. Tackar dig för att du vill fylla oss med din kärlek. Du vill fylla oss med liv. Och liv i överflöd. Tackar dig för att du håller dina löften. Att du är en Gud som vi fullt ut kan lita på. Och jag ber här att du ska påminna oss om dina löften. Att du ska tala till oss. Om vilka vi är. Om vad du har gjort för var och en av oss. Vad du har gjort för den här världens skull. Tack Herre för att vi också får ha varandra. Tack för att vi får hjälpa varandra. Vi får stötta varandra. Vi får bära varandra. Älska varandra. Hjälp oss att leva ännu närmare varandra. Att verkligen se varandra så som du ser på oss. Kom Herre här och nu. Kom och möt oss där vi sitter. Vare sig det är här eller hemma. Vi längtar efter att du ska få ta ännu mer plats i våra hjärtan. Kom Helige Ande och hjälp oss att öppna dörrar. Till det där allra innersta som vi försöker gömma undan. Ge oss mod att öppna. Öppna de där dörrarna som är jobbiga att öppna. Tackar för att du älskar oss. Oavsett vad vi bär på. Oavsett vad vi har gjort. Så är din kärlek så mycket större. Och låt oss idag få ta emot den. Riv ner alla murar som finns. Som vi bygger upp. Kom med ditt helande där det behövs. Kom med tröst där det behövs. Och kom med upprättelse. Förlåtelse. Amen. Gud är här. Han vill möta dig och mig. Och han vill fylla dig med kärlek. Han vill påminna vem du är i honom. Och vi ska få ta en stund i tillbedjan. Det kommer också finnas möjlighet till förbön. Och ta den chansen. Vi är här tillsammans. Vi har blivit välsignade med varandra. Och vi får bära varandras bördor. Vi får bära varandra i bön. Och vad det än är så stannar det där borta. Så tänk inte på vad någon annan tänker om du går dit, utan gå dit om du behöver. Vare sig det är att bara få en välsignelse eller att du behöver ta emot förlåtelse för något. Det finns också möjlighet att här framme ta ett hjärta. Och det kan få vara en hjälp att det kanske är någonting som du känner att det här behöver jag ta tag i. Skriv det på hjärtat och ta med dig hem. Lägg det i din bibel. Och låt Gud få göra sitt verk där. Det finns också möjlighet att ta en lapp här borta i fönstret. Där det står bibelord som påminner oss om Guds löften. Ta ett sånt